I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Rena och Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss i din heliga nattvard må i våra hjärtan finna en beredd boning genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. I dagens evangelium från Johannes evangeliet kapitel 12 läser vi: Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. Den här söndagen handlar om Jesu kamp mot det onda och även om Jesu lärjungars kamp mot det onda. Med för Jesus vår mästare så har vi ett ljus som gör att vi kan känna igen det onda, göra en åtskillnad mellan det som är ont och gott och avslöja det onda även om det döljer sig under goda ljusa fasader. Och vi kan se på det här i vår omvärld och vi kan ana det som Jesus sa: människor vandrar i mörkret och vet inte vart de går. Det kan vi se med Jesu ljus att det är så. Och så kallas vi som har fått ljus från Jesus att vara ljusets barn och verka för detta, att avslöja det onda och värna det goda vad det än är. Om det så är på skolor, på arbetsplatser, i vår kultur, i media, i grannskap, i politiken och så vidare. Värna det goda, avslöja det onda. Och så behöver vi var och en se vår uppgift och kallelse i Guds ords ljus. Samtidigt så finns här inget vi och dem, utan Guds ord gör oss alla till ett vi. Eller om ni så vill, ett dem. Vi gick alla vilse som får, skriver profeten Jesaja. För mörkret är allas vår utgångspunkt. Vi vet inte vart vi går. Där börjar vi. Så Jesu kamp mot det onda är till slut hans kamp mot det onda i oss var och en. Mot mörkret som finns hos oss. Endast i honom är det ljus. På riktigt. I honom och bara i honom. Och vi kallar ständigt till omvändelse. Att vända oss till honom, bort ifrån våra egna mörka motiv och tankar till hans ljusa och goda tankar. Bort från våra inkrökt självcentrerade gärningar till hans självutgivande gärningar. Men inte främst för att likna honom och bli bättre och bättre Kristus vittnesbörd och bättre ljusets barn i den här världen, utan framförallt för att ta emot honom, för att ta emot ljuset. För när det står om honom att han hade ljusa tankar och goda motiv och självutgivande gärningar, så var det för att han hade något att ge. Ja, åt vem? Jo, det är till oss var och en. Han var god för vår skull, för att vi skulle ta emot detta. Nu är det så här att somliga av oss har svårt att be om hjälp och ta emot hjälp. För det gör oss i ett beroendeförhållande, det gör oss svaga, det avslöjar något som fattas hos oss. Men när det handlar om hans hjälp så måste vi ta emot den. Vi måste det. I ett tillfälle så berättas det ju om när Jesus tvättade lärjungarnas fötter och Petrus protesterade: du får inte tvätta mina fötter. Men då svarar Jesus till att om jag inte får det så har du ingen del i mig. Men när han får det, och det fick han för Petrus till slut, och han önskade också för din skull, så finns det ingen gräns för den nåd och den förlåtelse som finns hos honom och den godhet och det ljus som han har och som han är och ger åt varje hjärta som vandrar i mörkret. Så när du här inledningsvis får vända dig till honom i din syndabekännelse, så säger du till honom, du ger till honom ditt tillträde: jag ber dig Herre, tvätta mina fötter. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på. Ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige Gud, du som är deras starkhet som åkallar dig, beskydd oss med din mäktiga hand så att vi frälsta från mörkrets välde alltid kan vandra som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den tredje söndagen i fastan, den tredje årgångens läsningar, och den gammaltestamentliga är hämtad ifrån profeten Jeremia, kapitel 26. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: du måste dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga: det ska gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad ska läggas öde så att ingen mer bor i den? Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. När judafurstar hörde detta gick de från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig vid ingången till Herrens nya port. Då sa prästerna och profeterna till furstarna och till allt folket: den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna ögon hört hur han profeterat mot denna stad. Men Jeremia svarade alla furstarna och allt folket: Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds, röst. Då kommer Herren att ångra det onda han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är sanning Herren som har sänt mig till er för att säga er allt detta. Hör också Herrens ord i dagens episteltext. Så skriver aposteln Johannes i första brevet, kapitel 3. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackade. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sade till folket: ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ännu var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Herre Gud, himmelske Fader, ge oss din heliga ande så att vi rätt förstår, tar emot och bevarar ditt heliga ord. Låt våra hjärtan bli den goda jorden i vilken din gudomliga säd utsås, växer och bär frukt till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I Psaltaren 113 står det: Vem är som Herren vår Gud, som tronar så högt, som ser ner så djupt, som lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar? När vi är så vana vid att människor söker sin egen ära, och kanske också gudar som söker sin egen ära, så blir man nästan lite förbryllad där. Vad är det för en gud som söker vår ära och som drar oss upp ur dyn och sätter oss bland furstar i den himmelska härligheten? Vem söker så vår ära? Innan vi kommer in på svaret så måste det först sägas att den ära som han söker för oss inte självklart matchar den ära som vi söker för oss själva. Och så blir det så i livet att vi hellre låter vår egen ära gå före. Men Gud ger sig inte. Han kan också skaka om det som har blivit vår ära för att visa hur tomt och kortsiktigt det är, och sen på nytt visa hur oöverträffad hans ära är, och så ge den till oss. Först Gud söker vår ära, men den ära vi söker står i vägen för hans ära. Gud söker vår ära, men den ära vi söker står i vägen. Det vi hörde från dagens evangelium slutar så vemodigt. Det står om människor som trodde på Jesus, men som av rädsla för fariseerna inte vågade bekänna det. De trodde på Jesus, men var ändå till slut ändå helt styrda utav människors tankar om dem. Och så fick de heller då aldrig upptäcka vad det är att bli ärad av Gud, eftersom, som det stod, de ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Att söka människors ära, det är inte bara att jaga efter beröm och status och position, utan det är också själva motsatsen. Att till varje pris undvika motsatsen, att undvika vanära eller kritik. Nu är det inte fel att få beröm eller att bli berömd. Och inte heller att göra väl ifrån sig så att man undviker att bli kritiserad. Men att leva för det varje dag, det kan hindra den ära som Gud vill ge. Att man hellre vill bli ärad av människor än av Gud. När Jesus kom hit till världen så ödslade han sina gåvor till människor. Han gjorde tecken och han gjorde under till människor som inte ens hade frågat efter det. Till människor som mänskligt sett inte hade förtjänat det. Men han gjorde det. Här kommer det ära ifrån Gud till människor i överflöd. Men allt det här var också en inbjudan till att tro på Jesus som kom med allt det här. En inbjudan till att följa honom, och följa honom med en tro som vet att här finns mer än vad jag just nu ser och känner. Ja, att följa honom för att ta emot hela den ära som Gud har tänkt. Men många nöjde sig med det lilla. Av 10 spetälska så var det 9 av dem som Jesus botade, men som nöjde sig med att få tillbaka det som de hade förlorat när de blev spetälska, nämligen människors ära. Nu får vi tillbaka det. Och så var det just bara det. Nu verkar Johannes nästan lite förvånad över att människor inte trodde på Jesus när han gjorde sådana märkliga tecken, sådana ofattbara tecken. Nästan så att han tänker, vem borde inte tro honom och följa honom? Det var först när Johannes gick till skriften, till Bibeln, till profeten Jesaja som han förstod. Här finns en djupare hemlighet. Han förstod varför. För när Gud talar till ett stängt hjärta och till och med gör mirakler, uppväcker någon från de döda som han gjorde i kapitlet innan idag, så förstärker det bara hjärtats motstånd. Och då blir det paradoxalt nog Gud som förhärdar en människa. Kommer det mer godhet från Gud och hjärtat är stängt, då måste vi hålla för ännu hårdare. Och så blir hjärtat hårdare och hårdare. Nu får vi höra i evangeliet att Jesaja fick en uppgift att förhärda hjärtan. Vi talar ibland om väckelsepredikanter. Har ni hört talas om förhärdelsepredikanter? Han predikade och gjorde dem ännu hårdare, människorna, i sina stängda hjärtan. Och det måste ha varit väldigt smärtsamt. Jag tänker att det borde vara varje predikants skräck att förhärda, att predika så att människor blir hårdare och ännu mer stängda. Men nu står det att Jesaja såg Jesu härlighet. Ja, faktiskt Jesu härlighet. Och det är en intressant liten detalj som jag utvecklar i den här lilla boken, Kristus före Jesus, som man kan köpa som lite fastläsning, 40 kronor bara, ute i bokhyllan. Han såg Jesus härlighet. Han såg att självaste Messias skulle möta motstånd. Och trots att han skulle göra stora tecken som visade att han var sänd från Gud, så skulle det ändå bli ett motstånd och ett förakt mot honom. Ju närmare han kom somliga människor, ju mer godhet han visade, desto hårdare motstånd. Och när hjärtat hela tiden blir hårdare och hårdare, så måste man till slut göra sig av med denna besvärande godhet som kommer tillbaka. Och det var precis vad som hände med Messias. Till slut så måste de göra sig av med honom. Och när de skulle ställa honom till svars i rättegång, så kunde de inte komma på något ont som han hade gjort. Är det inte märkligt? Sådana blir hjärtan som blivit förhärdade. Och detta var Messias ära. Denna skam, det blev hans ära. Och Jesaja förstod, jag kan inte kräva mer än min herre. Om detta är min uppgift, så får det vara så. Ingen predikant kan använda predikstolen till sin egen ära. För Gud kan använda den till att förhärda människor. Vill jag söka min egen ära, då får jag hitta andra arenor, inte Guds predikstol. Gud når inte in i våra hjärtan när något annat är i vägen. Han kan göra mirakler, men det hjälper till slut inte. För om hjärtat är helt fyllt av denna bönen, helgat var det mitt namn, tillkomme mitt rike, ske min vilja. Vad hjälper det då om munnen ber, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja? Men även om nu hjärtat ber så, det är det som är livets andedräkt, så ger sig inte Gud. Det är vår utgångspunkt. Han söker fortfarande vår ära, och han gör det för andra genom att riva i det som har blivit vår ära, och kanske också riva ner det. Vad är din ära? Vad är din stolthet? Det kanske du inte vet, men Gud vet det. Och han är särskilt intresserad av den. Guds ande vill visa den för dig och ställa detta som en fråga. Är detta verkligen din ära? Eller är det djupast sett din skam? när människorna av rädsla för fariseerna inte vågade avslöja sin tro på Jesus, så tappade de inte bara bort Jesus, sin Herre, sin Gud, utan de förlorade också sig själva. Ja, vi är kvar här i synagogan och fariseerna är nöjda, kritiserar inte. Men är det vad livet går ut på? Vem är jag om jag inte vågar tro på det jag tror på? I undersökningar som har gjorts är det den vanligaste ångern som människor har på sin dödsbädd. För då kunde de inse när livets timma var slagen. Människofruktan, att leva för människors ära, det är inte värt det. Kanske kommer ni ihåg häcklöperskan Ludmila Engqvist som vann OS-guld 1996. Hon nådde den absoluta toppen, blev kramad av kungen, hyllades av en hel värld, fick bragdguldet. Och det är nog få saker som ett OS-guld som kan ge så mycket ära för en människa. Och då kan man tänka sig, nu äntligen har du fått det du önskade. Men hur fortsatte sagan? Jo, när hon inte längre kunde nå denna absoluta topp som häcklöperska, så sadlade hon om till bobåkning och satsade mot vinter-OS istället i jakten på mer ära. För mer vill ha mer. Söker man människors ära så blir man aldrig nöjd. Mer vill ha mer. Men så märkte hon att det här var ju svårare än vad jag trodde. Och hon tog till fusk för att nå dit hon önskade. Och avslöjades också som fuskare genom att ta tag i doping. Och det satte stopp för allting. Och detta avslöjande kastade förstås en mörk skugga över hela hennes karriär, över OS-guldet och all ära som hon hade sökt genom livet. Man kan säga att hon förlorade sig själv i sin jakt på människors ära. Eller så insåg hon det som vi alla borde inse. Detta är inte vår ära. Det är för litet. Det är för futtigt. Det svarar inte för stunden, men inte för morgondagen. Nu har människofruktan eller människoära, det har sina sidospår som Guds ande kan peka på för att avslöja det som har blivit vår ära. Om Guds ande någon gång pekar på avundsjuka, så går det att se och skymta där vad som har blivit min ära. För avundsjukan släpper inte taget om hjärtat förrän jag själv får stå där i samma glans som den andra, eller förrän den andra personen är borta och jag är kvar i glansen. Självömkan, bitterhet i andra sidospår. Det är aldrig så synd om mig som när min djupaste stolthet har fått sig en törn. Och bitter blir jag på sånt som blir ett hinder i min strävan efter det som är min ära. Kanske andra människors inkompetens. Eller att livet på olika sätt tvingar mig att göra saker som inte alls bidrar till min ära. I mötet med människor så kan Guds ande avslöja det som har blivit min ära. Det är känsligt för mig, och jag tror att vi egentligen inte vill veta det, för det är förödmjukande. Men detta är ett Guds rivningsarbete. Det är Guds ande som är verkar, Guds goda ande, hjälparen, tröstaren. Det är ett förhärdat hjärta, ett hårt hjärta som håller på att bli ett förkrossat hjärta. Och det står i Saltaren, Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Frukta det inte. För hans önskan har alltid varit att ge ära, att lyfta upp ur dyn och sätta bland furstar. Så när min ära och stolthet avslöjas och kanske också faller i bitar, då är han redo att ge något som han inte kunnat ge tidigare, nämligen att kröna mig, kröna din krona med nåd och barmhärtighet. Och detta är den tredje och sista punkten. Gud visar hur oöverträffad, ojämförlig hans ära är, och så ger han den. Är kanske människofruktan ett bekymmer för dig? Antingen en sådan där plåga som håller dig tillbaka, eller ett rastlöst jagande som aldrig tar slut. Det här sitter så djupt i hjärtat. För vem är du utan det som har blivit din ära? Utan ära så försvinner en människa i ett djupt själens och ensamhetens mörker. Det är just det som är vårt stora bekymmer. Det går inte att säga nej till den, till jakten på människors ära. För med ett nej behövs också ett ja till något annat. Det är som en förälskelse som man försöker stänga av. Det går inte, för jag vill inte. Men om det dyker upp en annan som överträffar den andra i härlighet och i skönhet, då kan den gamla förälskelsen försvinna som en dimma utan att jag ens anstränger mig. Och vad kunde vara mer värt för våra arma hjärtan än människors ära, om inte den levande Gudens ära? Inte bara utklassa den människors ära. Den är vad du är skapad till. Det är som att du äntligen hittar hem. Hjärtat blir tillfreds. Inget mer vill ha mer. Endast i Gud har din själ sin ro, står det i Saltaren. Detta att faktiskt hellre vilja bli ärad av Gud än av människor. Att hans uppskattning är mera värd och betyder mer för mig. Att Guds ansikte lyser, att han är glad för dig och i dig. Och att han inte är missnöjd, att han stöter bort eller fördömer allt det där som människofruktan kretsar kring som en cirkel utan slut. Men kanske anar du att ett sådant ja ligger inte i dina egna händer. Det är inte bara att säga ja. Det är inte att bara säga ja till Guds ära så kommer den. För hur skulle han kunna säga ja till mig? Det är ett Guds ja som behövs. Får jag komma och möta Guds glädje, uppskattning, ära och ingen fördömelse? Hela livet har jag sökt min egen ära, inte hans. Och så plötsligt skulle han ta emot mig och ge hela sin ära. Hela livet har jag roffat åt mig av hans goda för att bygga upp mitt eget varumärke, mitt eget namn, och aldrig av hjärtat bett: helgat var det ditt namn. Varför skulle han ta emot mig och kröna mig med evig ära? Jesaja, vår vän, förhärdelsepredikanten, han kunde säga nej till människors ära och gå in i detta förödmjukande uppdrag så tröstlöst och så hårt och så motigt, därför att han såg Jesus. Ja, det står faktiskt att han såg Jesu härlighet. Och få människor har nog sett hans härlighet så tydligt som Jesaja. Håller du inte med om du tänker på Jesajas 53 kapitel. Vad är det Jesaja ser? Så härligt. Det är Jesus som du behöver se. Där hittar du Guds eviga, orubbliga ja till dig. Så som en gång Jesaja måste ha sett det. Jesaja hade kunnat fly från sin eländiga kallelse, och hade antagligen gjort det om han hade sökt sin egen ära. Han hade förmodligen blivit avundsjuk på de falska profeterna som människor lyssnade på och hurrade för. Och kanske hade han blivit bitter på de människor som han predikade till, som inte fattade bättre, och med självömkan önskat sig en annan uppgift. Men Jesaja såg sin Gud, den lidande tjänaren som inte sökte sin egen ära. Genom att han var sann blev han hatad. Genom att han var trofast blev han förkastad. Genom att avstå från allt sitt eget så blev han plundrad på allt. Genom att söka Guds ära så blev han förkastad, förnedrad genom korset. Men Jesaja såg och skriver: han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Jesaja såg: det var vår ära, din och min ära, som Jesus sökte. Och samtidigt så gav detta Jesus den allra största ära. Inte för att det var ära han sökte, men det blev ändå konsekvensen av det. Gud såg med välbehag på hans offer, uppväckte honom från de döda och krönte honom med platsen på Faderns högra sida. Och när Guds ande leder dig till att se igenom korsets förnedring, vanäran, skammen, det motbjudande, till att se kronan. Se ni där, kronan runt korset på antipendiet är förgyllt. Det ska vara ett silver, en silverkrona. Törnekronan är en silverkrona. Och du ser din egen ära, din egen krona. Ja, då stiger en lovsång till Jesus på tronen. I vår lutherska bekännelse står det på ett ställe att vi kan inte söka Gud mer, söka Guds ära mer än att söka våra synders förlåtelse hos Jesus. När vi varje söndag faller på knä eller när våra hjärtan böjs i syndabekännelse och ber om förlåtelse, så är det ett ständigt pågående förhärligande av den korsfäste som genom sin förnedring krönt oss med nåd, evig salighet. Och när du faller på knä för att ta emot Kristi kropp och blod, så stiger också en ljudlös lovprisning mot himlen till honom som lät den kroppen korsfästas och det blodet utgjutas för att låta Guds vredgade ansikte ha sin gång över världens synd, så att Guds ansikte sedan kunde lysa med glädje och välbehag, ett stort leende mot en rövare på korset bredvid. Du faller inte på knä för att ära honom. Du faller på knä för att du behöver det och för att du får det. Men när du gör det så äras han. Att du faller ner är just vad han önskade. Och så ser han i dig frukten av sitt eget lidande. Ja, det var ju just för dig som jag gjorde dig. Och så är det som att Herrens arm är faktiskt uppenbarad. Jesaja frågar ju: för vem är Herrens arm uppenbarad? Men för dig är den det. Herrens utsträckta arm är uppenbara för dig på Golgata. Där är Herrens utsträckta arm utsträckt för att omfamna. Och för det härdat hjärta, det här syns inte, det märks inte, jag ser det inte. Men för ett förkrossat hjärta så är detta Guds eviga jag, som är så mycket mera värt än människors jag. Och så öppnas helt nya perspektiv på livet. Med Guds eviga jag så kunde Jesaja stå kvar i sin besvärliga uppgift, där människor bara tycktes bli hårdare och hårdare för varje dag som gick. Och så kan det vara med våra kallelser också. Människor blir hårdare. Men det går att stå ut med kritik, därför att din stolthet är att vara Guds barn. Och det går att stå ut med beröm och förhärligande, människors förhärligande också. För i det långa loppet smakar den äran till slut ingenting, medan den ära som Gud ger smakar för evigt. Smaka och se att Herren är god. Och ett arbete, det måste inte vara din stora scen i livet, utan det är Guds ärofyllda uppgift för dig. Han som tänker på de människor som ditt arbete är en tjänst för. Familjen måste inte vara medlet för din egen ära, men du får äran av Gud att vara familjens stora omsorg. Och vänner och människor måste inte finnas där för att ge dig ära, när Gud i Kristus redan lyfte dig till den himmelska härligheten. Och när det är så, då kan du istället vara där för dem på allvar, eftersom du inte längre spär på den där känslan av att människofruktan är det enda som betyder någonting. Ditt liv får visa på något annat, på något bättre. Och pengar och ägodelar, det blir inte längre den stora möjligheten att bygga upp din egen image, utan gåvor från Gud att förvalta till Guds ära. Han som mättar ditt behov av ära. Och så blir ditt liv till slut ändå till Guds ära. Och så var det en gång tänkt. Men synden säger envist nej till Guds ära och envist ja till din egen ära. Men i ljuset av den ära som Gud ger oss i Jesus Kristus, så leds våra hjärtan att stämma in i hela skapelsens lovsång, redan här i tiden, men sedan i evigheten, så som en gång Psaltaren 115 uttrycker det: inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran, för din nåds och din sannings skull. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord trösta, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag får växa till i tro, i hopp, kärlek och tålamod till tidens slut, och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.